Till allra först så vill jag hilsa på menigheten med nåd och fred från Gud vår far och från Herre Jesus Kristus och önska alla välsigna och gott nytt år. I nyårshelga så var jag i Luleå och det var 3 dagar möte där och så gick det nästan 6 dagar för mig för jag var tillbaka. Så det var ju många där som sände hilsningar hit. En av texterna för idag som vi finner skrevet i Gamla testamentet står skrevet i profeten Esaias i 60. Jag tänkte vi ska sammen läsa de 3 första vers. Orden lyder i Jesu namn. Stå upp, bli lys, för ditt lys kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker däcker jorden. Och det är bergmörk över folken, men över dig ska Herren uppgå. Över dig ska hans härlighet uppenbara sig. Folkeslag ska vandra till ditt lys och konger till den glans som har gått upp över dig. Amen. Vi lever ju nu i en årstid när mörker är i färdbe och i slut. Lyset begynner så smått att bryta fram. Och när Herrens profet Esaias skrev den här text eller fick den här uppenbaring, för det här är ju snack om uppenbaring. Det är snack om mycket något mindre än en helt speciell profeti. Och sånt som de flesta profetierna i Bibeln pekar på en helt speciell person, på Jesus, så gör också texten här det. Det är så att i Gamla testamentet så finns det nästan 300 direkta profetier om Messias, om han skulle komma. Och när profeten Esaias levde så var det ju nästan eller cirka 700 år för Jesus blev född. För Gud så spelar inte tid någon roll. Det Gud säger om han har sagt det för flera tusen år sedan eller om han säger det idag, så är det lika gyldig. Och Gud glömmer aldrig sina löften. Och så vi läser, han våker över sina egna profetier. Och det är han som fullbyrder eller lär dem gå i uppfyllelse. Och det Gud har skrivit i sin bok, om vi tror det eller inte, så kan vi vara fullt viss på att när tiden kommer så kommer Gud till att låta gå i uppfyllelse. Och profeten begynner här. Så börjar han med ordet stå upp, alltså en byde för det, bli lys. Och den andra halvdelen av den sättningen känner vi igen ifrån Bibelns första sida. Det står skrivet om hur Gud i begynnelsen skapte himmel och jord. Och jorden var röd och tom och mörker svävt över vattnet. Och då sa Gud nöjaktigt detsamma som han sa, bli lys. Alltså är vi nu samlade inför en Gud som har makt i himmel och på jord och som kan byta och det sker. Så skedde det också när han satte solen till att skinna om dagen och månen om natten plus stjärnan. Så hörde det med till Guds stora skaperverk. Alltså vi människor är en del av det Gud har skapat. Men ännu större. Vi hör med till ett frälsesverk som Gud har gjort färdigt för oss. Och det begynte inte på Golgata, men det begynte allerede ifrån evigheten av när han hade sin son här hos sig i himlen. När han såg kosten, det kom till att gå med mänskligheten. Att mänskligheten som han skulle skapa skulle frafalla ifrån honom. Och han sa att han måste göra något grepp för att frälsa mänskligheten. Och det gick inte lång tid när vi läser där i första Moseboks, de 3 första kapitlen om syndefallet. Så skönner vi att det var ett så stort allvar. Genom syndefallet så kom ett så stort mörke över världen som egentligen man kunde ana följderna av. Och det mörke det är så livskraftigt. Det är nästan sånt som ugräser i en åker. Det virker som att det har starkare livskraft än veten eller kornet som är sått i åkern. Och det spider och det gror och det tränger sig upp överallt. Och så är det också med mörker som kom in i världen. Synd som kom in i världen. Ordet synd kan man översätta eller i alla fall bruka ett bild för att förklara vad synd är. Det kan for eksempel være i en skjærgård der man har mange holmer. Og kanskje mellom fastlandet og holmene så går det et sund. Et sund som gjør at man ikke kan gå over fra den ene sida til den andre. Sånn er synd kommet inn i livet. Den ødelegger relasjoner. Forbindelsen mellom Gud og Guds skapte barn husker vi med Adam og Eva. De fikk dårlig samvittighet. De gikk og gjemte seg. De vågde ikke å komme Gud nær. De visste at Gud er lys, og lyset avslører. Og i og med at de hadde falt i synd, så skjønte de det at her er viktig å skjule seg for Gud. Men Gud ser like godt om det er bekkemørkt. Han finner mennesker der man er nede. Og han kaller mennesket tilbake til lyset. Han kaller mennesket tilbake til samfunnet med seg selv. Og lyset har jo mange, mange effekter som vi vet. Nå når sola kommer tilbake så går det ikke så lang tid. Det første den gjør, det tenner et håp i oss. Kanskje vi har vært litt sliten, litt deprimert, litt motløs etter en lang høst og en lang periode, flere måneder uten sol. Og når vi merker at det begynner å himmelen begynner å bli rød, og vi vet at sola den er der bak horisonten og den skinner opp, så er det liksom det tennes et håp for oss at det går mot lysere tider, går mot bedre tider. Og sola den gir masse energi, pluss alle de vitaminene som den gjør for at vi skal holdes friske. Og sånn er det også når det gjelder åndelige lyset. Det er ikke sånn som når vi ser opp på himmelen. Og jeg tenker, særlig når man er barn, så er man jo mye ute på kvelden. Og jeg klarer jo veldig tydelig å huske tilbake hvordan noen i kameratflokken kunne rimelig mye om ulike stjerner og visste navn på dem og visste hvordan de gikk i baner rundt jorda. Så la man merke til at den ene stjerna var sterkere enn den andre. Og så er det sånn at Bibelen taler om et spesielt sterkt lys. Og det lyset lyser når det nesten har blitt morgen. Altså når mørket totalt på gir slipp og dagen bryter frem, så skinner det en stjerne som skiller seg totalt ut fra alle stjerner. Det er den som kalles morgenstjerne. Eller som Jesus sier i slutten av åpenbaringsboka, jeg er den sanne morgenstjerne. Og da skjønner vi at når nå teksten vår og Gud gjennom profetien liksom vil vekke opp den her stjernen, den klareste av alle stjerner, når han vil sende lyset til mørket, så er det snakk om en Messias profeti som går på Jesus Kristus. Jeg kan ikke hebraisk da, men har nå i alle fall hjelpelitteratur som forteller litt om såkalte nøkkelord i Bibelen. De nøkkelordene kan for eksempel være kvinnens sæd, som går igjen og som går igjen, og som hele tiden peker på at når Jesus skulle bli født, så skulle han være Gud. Han kunne ikke bli født av syndig kjød. For Jesus sier jo at det som er født av kjød, det er kjød. Og alle vi mennesker som har en naturlig pappa, vi bærer på det som kalles for arvesyn. Og den arvesynet kom til syne allerede når vi husker Adam og Eva fikk sin første fødte sønn, Kain, etter syndefallet. Og da tenker Eva sånn at nå har hun fått en sønn av Herren. Som noen mener å kunne tolke og oversette sånn at hun forstod at den sønn som hun hadde fått, Kain, kunne være den som Herren hadde sendt, som skulle knuse slangens hode. Men der ble jo Eva og Adam riktig skuffa derfor at han var ingen redningsmann, og han var ingen frelser, Kain. Nei, han var en morder, en brodermorder, som i misunnelse og i hat slo sin egen kjære bror i hjel. Det er litt underlig hvordan Gud kan bruke menneskene til sine redskap til å tale sin sak. Jesus sier en gang, når barna lovpriste han før han skulle ride inn i Jerusalem den siste gang, Och vi husker lovsången, välsignet vare han som kommer i Herrens namn, Hosian i det höje. Så begynte folk att hyssa där ner. Barnen skulle inte få lov till att se det. Men Jesus han säger det, där som disse tiger så ska stenen tala. Och en sån sten som talade, eller om vi får se, inte bara en sten, men en trollman. Gud kan tala och bruka vem han vill. För jag vill inte komma in på därför att det vill ta för mycket tid. Men vi ska bara nämna om han falske profeten som heter Bileam, som Balak där ville ha till att förvandla Israels folk. Men Gud han hade bestämt, nej, han ska inte få tillåtelse till att förvandla. Men han blev tvungen till att välsigna. Men icke nog med det. Där i Balaks profetien där som vi kan läsa om i fjärde Mosebok. Där fick han se en, det var vittebört, ja. Men nu var det bli så kämpeklart lys som skulle stiga upp. Och förunderligt nog att den här avgudstyrken Balak trollman, han kom med en profeti som är liksom basis, som är grundlaget för många profetier som vi kan läsa om bland annat i Andra Samuels bok, i det som kallas för Natan-profetien. Alltså de största och mest dyrbaraste profetierna som finns i Bibeln om det sanna lys om Messias-kungen Kristus. Och Jeremias och Esaias, de tar tak i den här Balak-profetien. Och nettopp där, som jag sa, där kommer ett ord fram som de som kan grundspråket säger Z-U-M är i alla fall en skrivmåte för det. Och alltid när det ordet finns i Bibeln och särskilt i det gamla testamentet så pekar det nästan allt på, där ska man vakna upp och se, det här har med en Guds stora profeti om frälserkungen Messias. Och så säger Balak det sån, jag ser han, alltså han såg Kristus, men icke när jag skuer han, men icke nog. Och så kommer han in på det ordet, en stjärne som stiger upp. Och det är nettopp det som går igen oss så här i texten vår i Jesajas 60. Stjärnen går upp av sig själv. Ingen naturlig stjärna stiger liksom upp och går ner av sig själv. Men Gud har satt dem i sin bana. Och så följer de det löpet, den banan som Gud har bestämt för dem. När det var snack om lyset som skulle upprinna i mörket till oss som sitter i dödsskyggens dal och som lever utan hopp, så skedde inte det heller utan att Gud väldigt detaljerat hade planlagt vem som skulle sända och när han skulle komma och vilka vittnesbud som Gud gav om han och vilka vittnesbud han efterlot sig här i tiden. Då blir lys, för ditt lys kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Jag har lust att knyta lyse, mörke bild eller kontrasten då till en annan profeti som kan finnas skrivet hos Esaias i det nionde kapitlet där det står norr under sommaren. Se, mörke däcker land och mulm däcker folk, men av dig så står det att det här är lyset ska upp. Och så talas det till ett geografiskt område som ligger i norren av Galileiska sjö. Och det har med Jesus att göra. Och där står som om det lyset som skulle skinna i hedningarnas Galilé. Det är ett helt speciellt litet område i, som jag sa, i norren av det Galileiska sjö. Där det ligger en del byar. Kapernaum, Sidon och Korasim. Som vi kan läsa om i bland annat en av texten som har varit nu i julhögtiden om Jesus och hur han bosatt sig. Det är sånt det att, som jag nämnde, många, många och flera hundra direkta bibelprofetier om Messias där i Gamla Testamentet. Det står om när han skulle komma. Det står om när en kvinna skulle bli flytt som utman. Alltså kvinnan säger, det betyder att man skulle inte ha något att göra med graviditeten utan att Hvordan kan det ske för Maria av ängeln? Den högstes kraft ska komma över dig. Det som skulle födas av henne, det skulle Gud virka vid sin egen helige ånd. Och det var ju det som Bibeln kallar för jomfrufödseln. Se, en jomfru ska bli barn och föda en son och kalla han Immanuel, som betyder Gud med oss. Så står det skrevet om hur Jesus skulle bo. Och det husker vi. Betlehem var liksom det första födelsestället som också var profeterat. Och det han upplevde där, han upplevde så pass kämpestor motstånd. Vi tänker kanske vi i förkynnare genom historien, som vi kan läsa om i kyrkohistorien också, som har mött ganska mycket motstånd. Någon period, i alla fall någon av oss. Och man anar lite av det Jesus säger. Någon riktigt spissade i en av evangelisterna säger att en profet blir icke hatad och förföljt andra platser på sitt hemsted. Och när Jesus sa det så var det helt speciellt på sitt sammanhang. Det var hur han mötte motstånd. Och så står det att han flyttade, inte så kämpelångt, men han flyttade till det som heter Kapernaum. Och Kapernaum, det läser vi att det var ett sted där det var både dytt, stort mörke, som vi läser här i det andra verset i texten vår. Se, mörke däcker folket och bergmörke är över folket. Så Kapernaum, det var också som är nämnt det som vi kan läsa i profeten Esaias i 9 kapitel. Där det står om landområden som heter Sebulons land och Naftalis land. Och dit så skulle det lyse skinne. Det folket som vandrar i mörker ska se ett stort lys. Och de som sitter i dödsskyggens land, och dem ska lyse stråle. Och om vi går till Matteus igen, en efter 9 kapitel, eller om vi går till 4 kapitel. Och där står en hänvisning hit till Esaias. För att det skulle gå i uppfyllelse det som var stort som skrevet hos profeten Esaias. Så flyttade Jesus dit. Och vi husker hur han ropte ve dig Korasin, ve dig Betsaida. Hade de mäktiga gärningar som är gjort i dig varit gjort i Tyrus och Sidon, så hade de för länge sedan omvänt sig i Säckos. Och så säger han, det ska gå tåligare för dem på domens dagen för de områden där Jesus hade gjort så mäktig stora gärning. Alltså betyder det att det vilar ett ansvar över ett folk dit väckelsen kommer. Där Jesus uppenbarar sig som ett klart lys. Om folk vänder sig bort och går tillbaka till mörker, till synd, till ogudlighet. Då förstår vi att vad Jesus själv säger. Det ska gå tåligare, alltså bättre på domens dag för både Sodoma och Gomorra och Tyrus och Sidon. Och när vi läser historien om de här platsen där i Norden och Galilea, långt ut mot havet, Tyrus och Sidon, så sammanlignas det med flera som är kämpestora havnebyar i världen. Bland annat New York, en mäktig by som ligger vid havet, som har fått en så storhet och höjhet som att man kan inte förstå, är det verkligen Guds välsignelse? Men om vi läser om de byarna igen, så känner vi det att när Jesus där i Matteus 11 kapitel eller väl nämner om jag tackar dig Gud himmels och jordens herre för det du har skjult detta för det visa och förståndiga, så var det nöjaktigt det vi kan läsa om vi går för exempel och läser om området Tyrus och Sidon, därför att det var åndelig, eller det var först naturlig stolt och så kom att på till på toppen av åndelistol, som kanske man kan klassificera som den decidert största synd som ett människa och särskilt en kristna gör. Nettopp därför så lär Bibeln oss till ydmykhet. Till att vi ska känna vår egen eländighet, vår fattigdom, att vi ska se vår nakenhet och vår skam. Att vi ska tänka, att vi ska känna att vi har ingenting som vi kan få av Gud. När jag talade i Luleå på nyttårsmöte så kom något som en som heter Arne Filppa som har rest mycket här, i alla fall i min ungdom och förvårdsdagar här. Han hade en dröm. Han fick se ut då i församlingen. Och församlingen var väldigt sån varierat. Någon såg ut som att den var kanske inte så väldigt kristen. Vi spissade lite. När den bad så satt den med stiv rygg. De hade inte något duk eller något törkle på hod. De hade kanske kortare hår än det som var genomsnitt eller för andra. Och många de klädde inte sig heller sån som kanske många kunde tänka att en kristen bör göra. Så såg han den andra gruppen i församlingen som alla de här yttre tecknen till punkt och prick gick i uppfyllelse. Eller då han tänkte det så att de uppfyllde alla villkor som var vanlig för kristna i den tiden. Så ledde Gud han i drömmen till att se när tiden tar slut. När människor ska ställas inför domen. Då var plötsligt alla de här nyanserna, skillnaderna mellan de kristna borta. Då kunde han inte uppleva något. Alla var helt på pricken, exakt lika stor och så lika ut. Alla var lika klädd och det var ingen skillnad på det här. Jag klarar inte att huska om det var sån för han, sån som var Luther. Luther han såg det ju sån att de som han hade regnat med ganska säkert skulle vara hjärm i himlen. Det var dessvärre inte där. Men så var det många av dem som han kanske inte trodde skulle bli frälst som blev frälst. Och med det så ville Gud visa som Filippa fortalte till mig. Att vi ska lära av Gud. Inte så att vi har öja till att se in i människorna som bor i hjärtat. Men vi ska i alla fall lära så mycket att vi lär ydmykhet så vi inte både dömer och fördömer utifrån det som ögat ser. Det som texten vår säger. Mörker däcker jorden och belgmörker däcker folkene. Det upplevde verkligen man efter skapelsen, efter syndefallet. Det är egentligen ganska brutalt och kanske jag vill säga man må vara rimligt stark för att läsa många av de fortellingarna som vi kan möta i Bibeln. När Gud kom för att frälsa så husker vi han sa det sån. Och vi kan läsa det om i Moseboken när Israels folk hade så kämpestor nöd. De skrek och upp till sin Gud att Egypterna hade plagat liv av dem och med sin tunga arbete och sträv. Och så hörde Gud från himlen deras nödskrik. Och då svarar han på den mått att han säger, jag vill själv stiga ner. Det är det som skedde i inkarnationen när Jesus blev ett människa. Och jag tänker bara som helt enkelt så. Att när Gud ska stiga ner så man kanske kommer ner till en stig. Och stigen har olika trinn. Eller så kan vi tänka oss att vi... Han sänker ner en räddningskätting och den kättingen har många led. Eller som vi också kan sammanligna med det som man ofta kallas för Bibels röda tråd. Den tråden som kögen eller horkvinnen drar har sänker ner från vindhuvudet som ett tegn. Och därigenom så blev hon rädd och fick överleva och blev frälst genom det. När vi läser Jesus släktstavla så är det ganska grämmande att se hur många så kallade svaga led det finns. Led i en kätting, vi vet, var enkelt enhet. Och det är ju cirka som det står där i Matteus 1, 14 gånger 3 slaktsled. Och då är man inte längre tillbaka än från Messias där Kristus då till Abraham. Och när vi går och ser på alla de personerna så tänker jag så att man kan tänka sig var av de personerna är som ett led. Och så kan vi säga, ja om det inte hade gått så att någon av dem hade varit så hade Gud kunnat sätta en annan person i stedet. Nej, han kunde kanske inte ha gjort det. Tänk hvis Abraham verkligen hade slått ihjäl sin första hade löftes son Isak. Då kunde inte profetian om Messias i Isaks ett och släkt gå till uppfyllelse. Eller tenk om Saul når han med sitt spyd ved i alle fall 3 tilfeller helt konkret forsøker å drepe David. Hva hadde da skjedd? Da det manglet en viktig person i Jesu slektstavle. Eller tenk om Naaman fra Esters bok, den onde Haman i Esters bok, hadde lyktes å drepe alle jødene på en dag, sånn som han hadde fått tillatelse til. Og Ester ikke hadde kommet igjennom med Guds hjelp fått avverget det. Da hadde ikke vært noen jøder sånn at Jesus, som skulle bli født av jødene, kunne komme av dem. Mange av de leddene som vi kan lese om der, menneskelig sett kan virke som så svake ledd, men Gud holder sin beskyttende hånd over. Og på den måte sørger han for at Jesus fikk sitte på Davids trone, han fikk en Abrahams etterkommer. Han på den måte går velsignelsen fra ledd til ledd. Selv om når Jesus ble født, så kan vi lese om mange, mange plasser, at det var som en kvist som skjøt opp av tørr jord. Ingenting kunne tyde på at det skulle komme noe godt ut av den der tørre jorden og den der roten som var helt som ingenting. Men det spirte under, og Gud lovte, han sier, stå opp. Da begynte det å stive. Og når han sa, bli lys, da begynte også Kristus å lyse. Og nå vil han i dag lyse inn i ditt og mitt hjerte. Han vil lyse ved sitt ord. Han vil lyse ved evangeliet. Han vil være den som skal opplyse veien for oss. Og så sier Jesus at den som følger han, han skal ikke vandre i mørket, men han skal ha livets lys. Vandre derfor i lyset så lenge som vi har lyset iblant oss for at vi kan være lysets barn. Lyset betyr evangeliet. Lyset betyr Kristus. Det betyr når evangeliet settes på lysestaket. Når det får skinne inn for menneskene og inn i menneskene. Og menneskene kommer fra mørket til lyset, fra Satans kraft til Gud. Og gjennom Guds under blir et Guds barn. Når Gud ved Kristus og ved evangeliet begynner å opplyse hjertet som vi skjønner, er det sant at det er så velsignet. At det virkelig får være i lyset som renser meg, i lyset som opplyser meg, i lyset som trygger at jeg kan gå trygt, så jeg ikke havner i den evige fortapelsen og den evige døden. Folkeslag skal vandre i ditt lys. Og jeg kan tenke meg, i en del bibeloversettelser så står det hedninger for folkeslagene. Når Bibelen omtaler det, så er det de som er ikke jøder. Alle andre enn Guds eiendomsfolk. Altså det vil si, hedninger er også vi. Vi får vandre i Kristi lys og konger til den glans som er gått opp av deg. Og vi skal ikke nå komme inn på hellig tre kongesdagen, det er jo det i dag. Med de som kom med gull, røkelse og myrra for å... Og hva var det som ledde dem? Jo, vi har sett hans stjerne i østen. I østen er der som solen stiger opp. Stjernen, den skjønte dem at det er den som Biliam tar om. Den er den som Nathan skriver om i 2. Samuels boks 7. kapittel. Det er det som vi leser om i teksten vår. Og det er han som sier, jeg er den klare morgenstjerne. Så kom de for å søke Jesus barnet, for å hylle han og for å tilbe han, for å gi sine gaver til han. De gikk feil når de tenkte med sin fornuft. De gikk til Jerusalem og de gikk til slottet, men Jesus var jo ikke der. Men de måtte gå til profeten Mika og vite hvor han skulle bli født. Det var i Betlehem, i stallen, der Jesus fornedret og ydmyket seg at han lot seg føde for å bli et lys for de som ligger i mørket. Så ga han sine gaver til den nyfødte jødenes konge, gull, røkelse og myrra, som er profeti om gull, at Jesus skulle være konge. Kongenes konge og herrenes herre. Han som skulle sitte på Davids trone. Som vi leser i, som jeg nevnte, Nathan-profetien. som Gud säger, eller Gud genom Natan säger till David, när dina dagar är slut, när han ligger där i jordkött, då skulle Gud uppväcka en som skulle sitta på din trone, på Davids trone, och han ska härska som kung i evighetens evighet. Gud hjälpe oss och folket som bor ibland oss, att de skulle förstå, omvända sig och ta emot lyset. Komma till lyset och låta avslöra synd och eländighet. Men att de också skulle låta lyset få bränna bort all synd och urenhet. Få sina synder förlatt. Få sina namn skrivet i livsens bok. Men också att vi som Guds barn skulle vandra här samman och veta det. Att Gud vill inte slippa oss och han vill ingenlunda förlata oss. Men han vill gå föran oss. Han vill sända sina änglar för att gå föran oss och våka över oss. Han har ett mål med var och en av oss. Det är att vi ska bli frälst. Det är att vi ska komma hem. Det är att vi ska få bevara troen och hoppet. Att vi ska få ta emot arven, den himmelska skatt. Därtill må Gud hjälpa och välsigna oss i Jesu välsignade namn. Amen.